Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Ledighet väntar nu för Ski Classic här. Vi är ju, ska ju till Raisinen Marathon heter det nu, gamla Putzertaler i Toblachregionen i mitten av januari. 12-13 där är det ju det som väntar, och det är nästa Ski Classic lopp. Så just nu har vi lite omtag efter de här första helgerna som kanske inte riktigt gick som vi hade hoppats, tänkt och trott av olika anledningar. Och den här podden, den ska vi ta vårat kvartalssamtal, brukar jag kalla det för, med Stefan Palm. Som kommer vara med och prata om lite dittan och dattan och lite skidåkning. Och så förstås de här två första helgerna ska vi försöka bena ut lite grann och prata lite grann om oss. Och lite XCC och lite Lager 157 och lite skidåkning i stort. Så häng med så drar vi igång en Vasapodd med Stefan Palm.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Har vi vinner i trea!
Den här unga killen från Åttand vinner Marcialonga!
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla!
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogen om du vinner hon igen.
Backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckts och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Britta Johansson Ogen höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moelven står det på mössan.
Vi satt igår, jag och Stefan, och så påmindes vi om för 10 år sedan vi satt i Bruksvallan och åt pepparkakor. Jag tror inte du åt så mycket, men jag och Bysse åt pepparkakor. Tiden går fort alltså.
Ja, jag åt ju rätt mycket, men det var ju bara det att det var en del andra som åt sjukt mycket pepparkakor.
Ja, det varit slut där. Ja. Ja. Ja, men det var 10 år sedan. Vi har nog blivit 10 år smartare sedan dess också. Så att, ja. Det är väl, så tror jag också nu när man, för min del, när åldern också kommer, nu kan man inte äta pepparkakor på det sättet längre. Det finns en före och efter pepparkaksätningen i ålder också, tror jag, med basal metabolismen och så vidare.
Ja, alltså när man kommer en bit upp, och som sagt, du är ju fortfarande lillpojk, eller på att säga.
Ja,
så blir det ju tydligare och tydligare att efter ett tag så räcker det med en cola så har man gått upp ett kilo. Jag fattar inte hur den logiken hänger.
Nej, det är konstigt. Ja. Du, Lager 157, vi är 2 dagar innan julafton när det här släpps. Är det liksom, är det här den största enskilda liksom julhandeln? Är det den största för er? Eller? Hur ser det ut på Lager 157?
Nej, men det är ju en av stora, många stora handelsperioder numera. Så förr var det ju så att det var ju den stora. Liksom, men nu har det där ju spridits ut, så man har ju liksom... Det är ju reaperioder i mellandagarna, och sen så är det ju en säsongstart som brukar vara stor, och sen så har man liksom en vår kickoff med när de så att säga sommargrejerna kommer in, då blir det stort, och sen blir semestern stor och skolstarten stor och Black Week stor, och alltså, så det där är, handel har blivit någonting som pågår i samhället på gott och ont liksom hela tiden, så det är liksom det är match varje dag i handeln och så där. Så vi pratade förut, så har vi alltid det att det är liksom, det var lugnt i vecka 46 till 50 och sen var det julhandel, men nu, alltså nu för tiden finns det aldrig några lugna tider.
Och så sen känns det ju som där, jag läste någonstans att de, när vi hade Ski Lounge, då var ju en utav, vi har ju en kille som jobbar på GKs, och då hade ju de liksom, den helgen var ju också deras största för året, och då skulle han hemma jobba dagen efter, och då hade de ju som mål att ta 50 miljoner på en dag, och det var ju julhandeln som hade startat upp där i, då är vi i början på november, mitten på november, så det känns ju som att julhandeln i sig är ju väldigt lång nu för tiden också.
Ja, det är den ju, och sen är det så här, nu är ju GKs är en av de som är tidig djur, om man säger som så de är ju utflyktsmål och sådär, och det bygger på liksom att vissa grejer ska du köpa tidigt, så julpynt och sånt, det är ju sant. Det är novemberhandel om man nu kallar det så, och sen så kommer ju då det som är lite mellan jul, det är ju sånt som kanske julbak och sånt där som ska ske innan, och så sen så har du ju liksom ja, julpresenter, det köper man ju hela tiden. Så det är ju som du säger, det är ju flera månader. Ja. Och vi var ju till USA här för några veckor sedan, och då konstaterar man ju att där är det ju ännu längre. Jag menar, det är ju, där pågår ju det halva hösten. Så där.
Hur mår lager 157 i liksom, man hör ju ändå liksom, när man tittar och ser, och det är folk som har motvind, och du gillar ju motvind i och för sig, Sara, men lågkonjunkturen då? står ni stadigt i den, eller vad har du för feeling i det just nu?
Ja, alltså vi har ju haft en otroligt lyckosam period som har pågått en längre tid nu egentligen, och det började väl egentligen när pandemin satte fart, och vi gick ut någonstans, jag vet inte vad som var, men vi gick ut ganska tidigt med att säga liksom att ja, men vi ska inte säga upp någon, och vi ska ta oss igenom pandemin, och på något sätt i det så kan man säga att då var det som att företaget liksom bestämde sig, och vi enades i företaget på ny nivå liksom, och då börjar man den här utvecklingskurvan som har varit väldigt positiv för företaget sen dess, kan man väl säga då.
Ja.
Och det här sista året det blir ju ett väldigt, väldigt fint år för oss, långt över det näst bästa året som var i fjol då. Så vi är tacksamma och ödmjuka över liksom att ja, men det är tufft för många, men vi har lyckats bra.
Men du, jag känner ju dig väl där, och du sitter ju inte liksom och tänker att fan, vad skönt att lägga upp fötterna på kontoret, utan du är ju mer här att okej, nu måste vi se till så att det inte smäller här i nästa läge. Sitter du så stressad, men sitter du liksom hela tiden med orostanken att det snart vänder åt fel håll liksom, eller att du aldrig vågar slappna av i det?
Ja, det där är ju liksom, kan man säga, det är väl en risk som jag tror alla har som befinner sig i någon form av prestationsmiljö, att när man har vunnit ett antal gånger så är det risk att man börjar fokusera på vinsten liksom, och tänker att nu så kan det bara gå ut för, men det handlar ju mycket liksom att gå ner till att fokusera på jobbet, och jobbet kan du ju alltid göra lite bättre och bryta ner det till liksom det arbetspasset man ska göra nu. Och ha tilltro till att om jag gör det här jobbet riktigt bra så kommer resultatet att bli bra. Så ja, om man har dålig dag så är det klart att man kan vara lite fundersam på nu smäller det snart, men samtidigt så får man gå tillbaka och så tänka att ja, jag gör ett bra jobb, så går det som det går.
Ja, det är bra. Det är bra. Du, nu har du ju liksom från distans, får man säga, eller från tvn eller social media, så följt den här skid starten som nu har hållit på sen när drog man igång i Gällivare, typ samtidigt som GK hade sin rekorddag där mitten, början på november. Vad, om vi går därifrån då, liksom, in i skidvärlden, vad har du för feeling där efter 6, 7, 8 helger kanske du har hållit på nu?
Nej, men om man börjar med liksom skidsport i sin helhet, så tycker jag att man kan dra några slutsatser i alla fall. Nummer ett, att skidsporten, den gamla klassiska skidsporten, den är inte på något sätt på väg att dö ut. Det tycker jag man kan konstatera positivt. Liksom. Det är stort intresse från motionärerna, och det finns stort intresse kring elit tävlingarna och så vidare, och så det tycker jag är otroligt kul att se liksom, och framförallt jag upplever att folk uppskattar mer och mer liksom de här sunda värderingarna och det som ändå skidor står för, med uthållighet och att gå en kamp emot kanske främst sig själv ibland i spåret och det här liksom. Så jag tror att skidorna på det sättet upplever jag har en väldigt positiv utveckling. Och så sen kan man säga att det finns ju lite plus och minus inom det här också då, liksom med att vissa kupper går bättre och vissa går lite sämre, men totalt sett så är det otroligt bra liksom.
Ja.
Så det tycker jag är kul att se, för det är inte alls självklart.
Nej, men det är absolut den känslan man har haft, och så sen hade vi, om vi tar hela aspekten i det alltså, inte bara i ditdelen utan där, utan vi har ju haft en flygande start på säsongen med snö och så sen kallt alldeles, så att jag vet inte, men det känns ju som att de flesta som har en hyfsad modern konstsnöanläggning väldigt långt ner i Sverige har ju skidspår, trots att vi haft 10 dagar med värme nu egentligen.
Ja, och jag tycker ju att det där är lite intressant. Jag satt och tänkte på det häromdagen att alltså med den tekniska utvecklingen som sker liksom, med att maskinerna blir effektivare, man är duktigare på att kunna spruta snö under kortare tid, så man kan göra det när det blir korta köldknäppar. Och alltså, den tekniska utvecklingen har ju gjort att trots att det finns alltid utmaningar med väder och kanske väderutveckling, så har vi fått bättre förutsättningar. Mm. Och jag menar, vi pratar ju mycket liksom om så där att att det blir sämre förutsättningar med väder och så vidare, men om man jämför med 70-talet och 80-talet liksom, så är det ju så här, det är ju sjukt mycket bättre nu och säkrare, så vi har ju alla förutsättningar att bygga en bra sport trots utmaningarna med snön med hjälp av den nya tekniken som finns.
Ja, jätteintressant. Det där, jag satt faktiskt och tittade på några bilder i min telefon här för någon, ja, det var någon dag som bara, och då tittade vi det här året, nu kan det kan vara 2016, 2017 kanske, jag vet att Bysse var sexa eller femma i Livigno, det var ju stor succé och Britta vann, och så tittade man bilder från, det var ingen vinter alls, det var bara liksom en konstig snö vi körde på, och sen tävling nummer två den gången, det var Jizerska när vi åkte 15 gånger 3 kilometer, och nu, det känns ju som att det ska ju mycket till att vi hamnar i de lägena just nu liksom.
Ja, nej, men vi har ju, det är ju viktig notering där, och det är liksom ett 10-årsperspektiv när vi snackar om ungefär, så vi har ju kollektivt blivit otroligt mycket bättre, och det och då kan man säga att då har vi ändå inte haft någon så här riktigt stora investeringsprogram eller så där. Okej, det investeras lite här och där, men man tänker ju det liksom att låt säga att vi skulle lägga 5 miljoner på 10 ställen till runt om i Sverige liksom, från söder till norr. Alltså, sporten har ju väldigt, väldigt goda förutsättningar att rekrytera, givet då att det blir stabila förutsättningar och att värderingarna i sporten går så starkt liksom. Så ja, men det är kul, det är positivt.
Det ser man, och vi ska snart hoppa in i Ski Classic och liksom grotta in oss på våra första 4 tävlingar. Men en sak som jag tittar på Dan, det är ju att världscupen här, och så drar igång och Gällivare, och sen var det världscup i Gällivare, så var det Östersund, och så var det för VM i Trondheim, och både Östersund och Trondheim försökte få det här till publikfester, och jag tyckte när jag sitter och tittar på det att det var kul, det är mycket folk och sådär, och det var ju fulla läktaren kändes som Östersund, och var ju ändå lite folk i Trondheim också. Sen läste jag Torbjörn Olvall, den gamla mediechefen på förbundet som nu jobbar lite åt norr av åkarna som någon pressagent eller någonting liknande, anskrev att det var 7500 personer i Östersund gång på 2 dagar, så det är 3500 per dag. De hade 3000 om dagen i Trondheim då, på för-VM, och han jämförde det med, det var under Luleås damhockeydag snittet uppe där i Luleå på hockeyn då, vad de hade varje vecka, eller varannan vecka blev man spelar hemma. Och liksom var ju liksom lite, och då liksom just att, och ja, när jag tittar på det här, jag tänkte, vad kul, det är folk, för vi man har ju faktiskt varit van 0 personer att titta på de här världscuperna. Men det där är lite spännande om man sen riktar tillbaka till 2017 när Ulricehamn hade 30 000 och sådär, att det är svårt att förhålla sig till det här, är det bra eller är det dåligt? Hur har du tänkt med att sätta de här bilderna och följt de här tävlingarna?
Nej, men alltså du kan ju titta på det ur två olika perspektiv, tänker jag liksom. Alltså det ena är ju liksom att det är, om man jämför med kan man säga en gammal nivå eller en sämre nivå där sporten inte varit vana att bygga event, så kan man ju säga att ja, men då är det ju lite bättre liksom, för då är vi på väg emot någonting, och det är inte 0 personer som du säger, utan det är ändå ett intresse, och du kan börja känna att det är liksom en publiksport. Men jämför man med potentialen där man kan se då att tävlingarna i världscupen i Ulricehamn där alltså det var folkfest på riktigt, och vi kan jämföra med skidskyttet och så vidare. Det är ju egentligen där som ribban ligger liksom, och då ser vi att okej, vi har börjat en resa, men vi har väldigt långt kvar i det, och vi måste lära oss att bygga event på riktigt, och framförallt att skapa engagemang och så vidare. Jag kommer ihåg det liksom när vi gjorde världscupen i Ulricehamn, och det var en av de bättre sakerna som vi gjorde då. Det var ju liksom att vi gjorde specialjackor till alla som var med och arrangerade det liksom. Och alla fick komma och hämta ut sin egen eventjacka. Och det där var ju några hundra jackor som kom ut lokalt och regionalt. Och alltså den ambassadörseffekten som kom utav de 300 jackorna eller vad det nu var vi gjorde liksom, alltså den var enorm. Så alltså vi fick ju liksom 300 ambassadörer som rekryterade 10 personer var, som i sin tur rekryterade 10 personer var. Alltså, och att vi som sport måste lära oss att använda de här ringarna på vattnet effekten liksom, för att skapa event. Sådana saker tror jag att vi behöver jobba med gemensamt då, liksom, för att ta det till nästa nivå. Ja. Samtidigt som det är bra att vi har liksom, sporten har vaknat, vi är på väg emot någonting, så bra, men det finns mycket kvar.
Jackorna där är roligt, jag minns ju där när de gjordes, det är också snart 10 år sedan då, och 7-8 år sedan i alla fall. Och det där var ju inte en jacka som man hämtade ut, hängde in i garderoben och tog ut på lördag morgon när man skulle vara parkeringsvakt, utan de där jackorna var överallt ett tag där 2017 under de här vintermånaderna. Och sen såg man dem där runt om i skidvärlden, vill jag säga. Alltså, de här, det var liksom en community, jag vet morsan av en sån där, hon var det, och det var liksom, man gick runt med sina jackor lite när man var på Marcialonga eller när man var på världskuppen i Falun och så vidare. Så man, liksom, det var liksom en community, den där vita jackan, det var väldigt lyckat.
Ja, absolut. Och du får, alltså, när du får den där grejen som folk bär av stolthet liksom. Ja. Jag har varit med om det här. Alltså, det blir som om du är intresserad av F1, att får du en Red Bull-jacka, ja, i F1-depån liksom, den har du på dig jämt liksom, och du är superstolt över den. Och, alltså, att få det engagemanget, det tror jag är otroligt viktigt. Och där ser vi liksom att alla i sporten har ju sin roll att fylla, och de som kanske sitter hemma i soffan och bara hejar på och kommer ut parkeringsvakter, alltså de är ju minst lika viktiga som alla andra liksom, för de är de där ambassadörerna liksom.
Ja, häftigt.
Och det är ju det, alltså med så mycket tittare som ändå Vinterstudion och andra skidprogram har liksom, så är det ju så här att vi har ju en otroligt bred bas. Och det gäller ju bara att få folk engagerade. Får vi alla dem att investera några timmar till eller 100 kronor i sporten. Alltså, menar, vi behöver inte fundera på att göra program om att skidåkare lever på minimilöner och sådana grejer. Utan, men vi måste ta ansvar för det själva liksom, och inte liksom, tro att någon annan ska fixa det åt oss. Liksom, utan,
så är det ju.
Vi har ju alla möjligheter.
Det var lite roligt här med engagemang. Jag skulle köpa en julgran häromdagen. Och så gick jag ner på ICA Maxi och köpte en julgran. Och jag och Elvira, den minsta, hon skulle vara med och köpa den. Så gick vi dit och så fanns det ingen gran som passade. Vi var så stora eller så var den så fula. Så att, men då, den här gubben, det var en gubbe i min ålder som stod där och sålde julgran. Han hade ju sett på, han tyckte det så synd om mig efter det här valla fiaskot här i helgen. Så han tog ju, gjorde ordning en gran. Han kapade ner den av de här stora som han skulle sätta för en 1000-lappan. Så fick jag ju den för 300. Så man märker verkligen engagemanget liksom i det här. Att det har man ju aldrig märkt förut, att vi var alla dåliga skidor en gång. Och så kommer vi hem på ICA Maxi en liksom bland 1000 andra personer och liksom få sympati. Det har ju hänt någonting de sista året liksom.
Ja, men det är ju bra. Då har vi i alla fall, då fick vi en bra grej med helgen i alla fall.
Ja, jag fick en fin gran billigt, så det var ju bra. Då kanske det var det bästa vi fick ut med helgen. Nej, men vi glider väl in där. Ski Classic. Vi kan börja förresten där. Ski Classic, innan vi började tävla så gjorde de en pilotavsnitt i det här Ski or Die, kallade David det. Magnus Öst gjorde det. Han var med Ragde, han var med Vatala, ett tjeckiskt lag som jag är väldigt dålig på sina namnet. Och så var han, Hedda Bongman också bland annat. Och så var han med oss och gjorde det här. Och lite så här, Tour de France gjort F1, gör det här dokumentärserien lite bakom kulissen och så här. Och liksom byggde upp säsongen med det där och liksom, som en pilot, och se om det kan bli någonting framöver. Nu har jag hört det viskas i mitt öra här att SVT kommer göra något liknande, men de ska bygga upp ett monument. De ska bygga upp Marcialonga, vad det betyder, som kommer sändas veckan innan Marcialonga. Och de här sidospåren till Ski Classic, som du nu Ski Classic driver själv, men som man nu märker också att SVT hakar på och så vidare. Vad har du fått för feeling på dem?
Nej, men alltså allting är bra som man gör liksom, men det som jag tror liksom är det stora, eller det som jag reagerar på och fastnar på, så är det liksom att det gäller ju liksom att få, det gäller att få spridning på det liksom. Och att få ut det och att skapa engagemang kring det, och i dagens medievärld så är det liksom så här, det produceras ju så sjukt mycket liksom material. Så det är ju det är ju liksom, och det finns liksom bra material som är populärt och det finns dåligt material som är populärt, alltså, och jag tror liksom mycket i det här är ju, ja, det är riktigt bra liksom mycket, men det är också liksom i behov av att få spridning och engagemang, och det tycker jag väl är det som jag fastnar vid liksom, att det räcker liksom inte att göra det, utan det gäller att få ut det på ett bredare sätt liksom, för och sen är det ju inte alltid, det är ju lättare att sitta på läktaren och säga det där, men det är ändå det jag fastnade i liksom.
Det här är intressant, för igår så satt jag och tittade på social media, tittade lite och så cyklingen följde man ju nära till hands, och så var det en välproducerad bakom kulisserna grej där som hade gått ut från ett av teamen, och inte något jättemycket, så alltså det är stora siffror, men inte så, och sen så hamnade jag precis lite senare på en, det är, nu kommer jag inte om, men det är en gammal cyklist som är med Jumbo Visma, som jag antar att han är lite ledare nu, lite bra ledare, att han cyklar med dem, och då är ju de i Adenbergskogen, de håller på och rekar, det är ju, bara det var ju mäktigt, och så filmar han med sin iPhone kan jag tänka mig, när Van Aert och två till går genom Adenbergskogen, och på bara någon timme så har det där exploderat liksom. Och det är ingen producerat, ingenting liksom. Men det är så sjukt mycket mer än det här de släpper producerat på sina kanaler bara någon vecka innan liksom. Och då märker man ju det där också, att vad enkelheten att få tag i saker och ting är viktiga för att få spridning på det på något sätt.
Ja, alltså det är ju inte liksom graden av produktion som avgör liksom, alltså hur fina pixlarna är liksom. Utan det är ju i dagens läge, så är det är ju känslan av att du får inblick, att det på riktigt, att det är verkligt, och alltså det är mycket de effekterna. Jag vet att ett av de allra största e-kombolagen, eftersom man håller på med handel så här, de var ju lite, hade lite succé på social media, och så fick de in en ny chef där som köpte in lite bättre kameror och sa det att nu är det ny standard, nu är det 4K på allting. Och de införde det där, och det tog ju inte mer än 2 veckor så fick de göra krismöte för de tappade så mycket intresse och engagemang från sina tittare, och så insåg de ju det att de hade ju alldeles för bra kvalitet liksom, så de fick ju börja skruva ner kvaliteten igen. Och fast de hade en steadicam så fick de skaka lite med handen. Och alltså,
så, nej, men det där är... Och det där var intressant. Och just den här också, liksom, man ligger, det är 3-4 dagar kvar till jul och tittar, och det är folk som äter julmat och julklappar och fina bilder. Och så kommer Van Aert och cyklar Adenberg i regn och rusk och massa kläder på sig. Och så blev det liksom, det vart verkligen en kontrast. Och så bara känner man, åh jäklar vad coolt det där var på något sätt.
Ja, och det här, det ligger också i linje med liksom vad som händer på TikTok då, som är liksom den ungarnas social medieplattform. Alltså, och jag säger det i alla sammanhang om jag är ute och snackar och så här, alltså, man måste vara på TikTok idag, för det är där som man bygger engagemang. Och jag lovar liksom att ska skidungarna som är 10, 12 och 14 nu liksom, det är på TikTok de ska födas med bra grejer liksom. För det är så otrolig spridningseffekt, så alltså om man är som i min ålder så fattar man inte det liksom. Och jag tror det stora del av den klassiska skidvärlden, så att säga, på rätt sätt så måste man möta det nya, men samtidigt då få med alla de grundläggande värderingarna och positiva grejerna utav sporten liksom.
Ja, det finns.
Så spridning sker på nya sätt och inte kanske på det sättet man tror, utan det kan vara en skakig film från Arenberg liksom. Det tror jag är en bra poäng.
Med detta sagt så menar du att man ska inte gömma undan det här ski och dive bakom en betalvägg, för att om man vill få ut maximalt av det liksom inte.
Nej, alltså jag tror ju tvärtom liksom. Jag gillar ju nästan ge bort grejer och så få in folk på den vägen liksom. Jag tror att ska man bygga en en stor och bred folklig rörelse, så måste vi bjuda in alla liksom. Det är grunden.
Så är det, så är det. Men du, sen drog vi igång här och vi ska ta, vi har ju inte gjort någon riktig race-rapport efter de här tävlingarna, för vi ska ju både titta på Bad Gastein och Vinostan här, och vi börjar ju i Bad Gastein, och det var ju mitt jobb där sista dagen, det var ju att sopa ihop laget, alltså för att hinna få ihop ett lag till lagtempot där, och på något underligt sätt, bra eller dåligt kan vi diskutera, men vi fick ihop alla som skulle, vara grundtanke var ju på plats och stod på startlinjen och sådär. Och vi kom ju nu sexa på lagtempot, och på söndagen där hade vi ju Karro på en succé tredje plats och Runar som bästa herre på en elfte plats. Nu ska vi se, så Stadås och Fleten vann ju, så det var ju det, och det är ju ett par veckor sedan här nu. Vad hade du, teamperspektiv och ja, vi tar teamperspektivet först, första helgen där.
Nej, men vi kom ju in lite med sjukdom i laget och är lite osäkra på formen på egentligen på laget, och både då Emil och Oskar och Linnea har ju liksom sjukdom med sig, och vi har ingen riktig höjd med oss och så vidare, så det är många osäkerhetsfaktorer som kommer in. Och så om man sätter parentes om pro-teamet, vad heter det, våran, ja, nu stappar jag det bara för det, pro-team-tempot.
Pro-team-tempot.
Alltså, ja, alltså det gick ju ändå okej liksom, mm. Efter omständigheterna, så det var väl ingen not på det, utan... Men sen då, så ganska tidigt på om man tar herrarna, så märkte man ju liksom att vi inte riktigt var rätt på det, så att säga. Så man kände väl ganska tidigt att det här var någonting som inte riktigt lirade.
Ja, så var det ju. Lite tröga skidor från uppe på topparna var det som gjorde det. Och sen fick vi också känna på vår egen medicin, men som vi har, att ja, men när man såg att vi hade problem, då satt man fart från de andra lagen, och här var det fler än ett lag som hade ambitioner, så det var ju alldeles Ramudden, och det var ju Ragde som fick med egentligen hela gängen i första grupp, och vi tappade vårat på grund av, jag vill säga att det är på grund av tröga skidor upp i höjden av där också då i början, och så kommer Max Novak med, och det här är ju ett mardrömssituation, för att alla de tre lagen som liksom de största förutom oss är ju med där framme. Så vi hamnar ju i ett läge där vi måste liksom, ja, det är vår, det är bara, de andra kan bara säga att ni måste göra det här, ni sitter med gula tröjan och den som har vunnit 9 tävlingar i fjol, och vi gör det, ni syr ihop det, men de andra har ju inte riktigt dagen och vi, Nisse kommer i kapp och får egentligen släppa när han kommer i kapp, och sen är ju tävlingen att vinna där borta för oss, och det blir en fight om placeringar för Adels Runar då, som kommer elva. Så det var ju ganska så här odramatiskt lopp från teamets sida.
Ja, alltså ifrån min så att säga sits i soffan, så var ju tävlingen var ju över ganska så tidigt liksom, utan det handlade ju lite mer om att betrakta det för att se liksom, vad kan vi ta med oss ifrån det här, hur stark är vi eller hur svag är vi liksom, var är vi fysiskt, och vad kan vi dra för slutsatser utav materialet, hur utvecklas det och så vidare. Så det blev ju, för min del så blev det ju en betraktelse ganska snabbt, och sen så kunde man konstatera att ja, Runa till exempel, han vände ju på ett bra sätt, och vi konstaterar att alla går ju i princip starkt på slutet. Ja. Så det finns ju lite ledtrådar både fysiskt och materialmässigt som man tar med sig liksom, men det blev ju ganska, så att säga, tävlingsmässigt så hade man ju inte så mycket att titta på, utan det var ju lite andra grejer man fick kika på.
Och Dan var ju egentligen räddad, om man får säga så. För Karro hade ju glidit in, är ju inte rätt ord, men hade ju tagit en tredje plats där och tagit sin andra podiumplats någonsin efter ett väl disponerat lopp från hennes sida. Och det vart ju på det stora hela en väldigt lyckad, alltså, det är klart det inte varit lyckat där, men liksom, det var ju ändå inte en katastrofhelg och absolut inte en katastrofsöndag med tack vare Karros pallplats där.
Nej, men Karro kommer ju liksom den där pallplatsen, den kommer ju, man får ju lite grann en, eller jag fick i alla fall en känsla av att den kom ganska mycket på, alltså på en grundkapacitet. Och hon visar liksom att ganska tidigt, tycker jag liksom, alltså att hon, när hon har befäst sin kapacitet, hon är i hyfsat bra form och hon har en helt annan grundnivå. Så och det kan ju låta lite konstigt eller futtigt, men jag var så säker på liksom att nej, men hon är på den nivån nu, och du ser det liksom i agerandet, och hon gör ju det väldigt bra, och hon räddar ju oss helt och hållet liksom på egen hand med sin insats. Så det var ju bara hatten av och skicka buketter genom telefon till henne. Så det var ju snyggt jobbat.
Vart sätter du Fletens lopp där i Ski Classic historieboken? Du som är en tänkande man. Liksom, vilken liga hamnar hennes prestation den där dagen? När hon går solo från minut 3, tror jag det är.
Ja, nej, men alltså jag sätter ju den faktiskt väldigt högt, måste jag säga. Och det gör jag ju lite via vad som hände på premiären, långloppspremiären i Edsåsdalen, där jag tycker att hon bevisar i framförallt hur hon håller ett otroligt bra tempo liksom i jämförelse med killarna på den varvbanan som vi körde i Edsåsdalen. Där hon liksom på egen hand så gör hon ett sjukt bra lopp och visar att ja, men hon är uppe på en riktigt, riktigt hög nivå. Och sen så är inte liksom kanske alla på sin bästa position, några saknas och så vidare på tjejsidan. Så det blir liksom lite svårt att bedöma utifrån motståndet då, när Ida också har en lite sämre dag. Men jag har sett ju att, om man nu sa, där hon är just nu, så skulle jag säga att hon lägger på en riktigt, riktigt hög nivå. Så det sen är ju jättesvårt att säga, är det allra bästa eller är det inte. Ja. Alltså, men det är ju högt upp, det är ju topp 5. Alla kategorier kanske man kan säga.
När man stod där på sidan om också, jag stod efter 6-7 minuter kanske, och det är verkligen så här att hon har inte börjat åkt när de andra släppt. Alltså hon har faktiskt inte, hon har inte börjat andas liksom när de andra ligger på max. Och det är väldigt sällan man ser sådana överlägsenheter faktiskt. Så det var häftigt. Och
ja. Kasper... Nej, men hon har alltså bara, hon har ju en liksom en teknisk och styrkemässig helt ny nivå för henne. Och jag har bara sett, alltså, det är Ida vid något tillfälle, det är Britta, det är Astrid, alltså det är de som har varit uppe på den nivån liksom. Men hon är ju där uppe bland, Lina också naturligtvis i Vasan, i den 56:e platsen där i Vasan och sådär. Men så där har vi de fem stora, och nu är hon ju där uppe liksom.
Mäktigt. Och Kasper Stados, han sa ju i Vasapodden förra veckan att när han spurtar och inte Nygård eller Emil är med i spurten, då räknar han med att vinna den. Och det var väl lite så känslan var också.
Ja, det är bra. Ja, det är själv... Han kollade runt, och så fick han, idag hade han lite extra turbo. Ja, så
lite så var det ju. Och Kasper Stados började växa till en av de här som vinner tävlingar kontinuerligt. Det finns ju inte jättemånga genom tiderna. Det har varit Emil nu på senare, Nygård har det ju varit, Petter Eliasen har det ju varit. Nu går de med ju säkert någon som jag borde komma ihåg, men det är ju inte jättemånga som man kan räkna med vinner år efter år liksom, inte.
Nej, så är det ju. Och vinna är ju svårt liksom. Ja. Sen är ju Kasper, har ju varit i alla fall en som kanske är lite bättre i början på säsongen än vad han är i den andra halvan av säsongen. Så han är ju alltid farlig, tänker jag, i början.
Liksom. Ja, han är bra, så är det.
Och nu kanske han håller hela vägen. Vi får se.
Ja, precis. Ja, men där åkte vi från och så upp med åkarna på höjden till Livigno, och så hade vi ganska god känsla att nu är vi på väg tillbaka. Emil hade en bra vecka, Nils har ju visat sig stark hela tiden, Karro var ju trea, så vi hade ju god känsla inför Venosten. Emil vann där i fjol och sådär, och så gick det käpprätt åt helvete kan man säga. Det, och det är ju, jag har ju sagt det vid tidigare tillfällen, men det är nog den största skidboomen vi gjort någonsin under de här åren, tillsammans med någon annan kanske. Men den är rejäl liksom, och ja, vad kände man då i soffan?
Nej, men det är klart att man, vi får ju en ännu lite värre situation än vad vi hade sist, när vi, alltså sist så hade vi, alltså första helgen i Bad Gastein där, så tog det ju några kilometer innan loppet var över, men men jag konstaterar ju efter 75 meter att
det är kört.
Det är kört. Ja. Alltså 75 meter tog det mig att se att det här är, det är någonting som inte stämmer liksom. Ja. Så, och sen då de första kilometerna, du fick ju bara konfirmering.
Ja.
Och det, tyvärr så, ja.
Ja, det gick riktigt, riktigt dåligt. Och det här var ju, det här är ju, jag ser ju också att det spekuleras lite om vad det var som var fel. Jag tycker ju att vi har varit ganska öppen med det här. Att det är ju, vi har ju gjorde ju rejält tester direkt efteråt. Och det är ju en faktor att en handstruktur som inte bör ligga där, som ligger där, som gör väldigt stora skillnader. Och jag pratade ju med dig direkt, kanske din minut efter loppet, och du frågade av mig, och så sen ringde du upp en halvtimme senare och sa, nu måste, det här tror jag vi ska tänka på. Och det där, du fångade in den på från TV:n.
Ja, men jag fångar ju den ganska så tydligt, och sen till saken hör ju att vi har ju haft den här som en diskussionspunkt under ett antal veckor, fast vi har inte riktigt fått den konfirmerad liksom. Nej. Och just den där hur vi ändrar i och drar handstrukturen, så är det ju, det är bara att erkänna att vi har ju haft vi har ju gått fel rent tankemässigt, ja, på den helt så, enkelt så. Och det är ju alltid så i, man tänker inte alltid på det kanske, men man, det är ju alltid en massa prioriteringar i att få bra skidor, och om man prioriterar upp någonting på fel sätt så kan det få felaktiga konsekvenser, och det fanns ju naturligtvis en förklaring till att vi gjorde som vi gjorde, men vi har ju lite grann alltså vi har ju haft den på känn, och det gjorde ju att jag kunde syna den ganska fort där.
Ja.
Så men så är det ju liksom, och det är ju nya förutsättningar för materialet, och när man är uppe liksom i att vi vill leverera de allra bästa skidorna, så är det ju de här besluten som man tar på gränsen, som innebär att man kan gå över kanten och ja.
Har du sett något lopp med så enormt stora skillnader på skidor? Vi kan nog ställa oss där och säga att vi hade något sämst, i alla fall utav de som tävlar långt fram eller vill tävla långt fram. Men vi har ju också Akerdäle med liknande, och vi har Ramudden med liknande, och så har vi ju Ragde som har mycket, mycket bättre, och är troligen också. Men liksom, har du varit från tv-bilder och så här, har du känt att det var sådana otroliga skillnader någon gång som det var i det här loppet?
Ja, alltså i Ski Classic så skulle jag säga att jag tänker på två lopp. Dels så tänkte jag på när vi fick våran rillning på Vasastarten där. Som, det var väl 2015 tror jag.
Ja, 2015,
och,
ja.
Alltså, vi hade ju så sjukt trögt på myrarna, och Danne, Daniel Rickardsson då, för nytillkomna. Alltså Daniel, han var ju 3 minuter efter när han bröt i Evertsberg.
Ja.
Men det värsta, vet du vad det är? Jag tror att han hade kunnat vinna Vasan om han hade fortsatt göra.
Ja, det var för de släppte iväg där, och det är det som inte hände på höjden.
Ja, det är det som inte hände på höjden. För det som släppte i vägundergången liksom, det var helt sjukt liksom.
För det här är det året du kommer 75.
Ja, precis. Så,
vad är du nere och vänder på där då, tror du? När du vänder? Är det 100 platser eller är det mer?
Ja, men det är ju ner emot 200. Och du vet, alltså det är så, alltså det är såna enorma skillnader i liksom. För jag är ju så nära att bryta också, fast jag fattar ju helt de som gjorde det, för det var ju några som gjorde det liksom, för det var ju mer än vi som gick fel.
Ja.
Men sen så vänder allting då liksom. Så det var ju det ena gången. Och sen har vi haft några grejer, gånger i Gekärska också, tänker jag. Där en del surfar iväg minuter. Och vi har haft någon sån här, någon fransyska som har surfat iväg.
Just det.
Men som står lite senare. Så.
Ja.
Men, det är ju, ja, men det är ju höjden och när det blir torrt och så vidare som det oftast blir fel. I alla fall för våran del. Vi har ju en, jag tror att vi har, det är väl nästan alltid där som vi genom åren, oavsett om det har varit stort eller lite, som vi har haft svårt.
Ja, så är det. Så är det. Ja, det måste vi jobba på ännu hårdare nu, för det kommer ju vara torrt nu i januari, så det ska vi ju lösa. Och det här kan vara en väldigt viktig del i våran läxa i det där, tänker jag. Alltså att vi...
Ja, absolut.
Så...
Och jag menar, vi har ju som sagt, vi har även någon Birk där det har varit och där kärva och där vi har stått helt still liksom, så nej, men det är en bra läxa.
Så var det. Så. Karo slet ju sig in på en åttonde plats, vart det, nionde plats kanske vart det slut, och ja. Bröderna, som jag tycker, och jag står fortfarande fast vid det här några dagar efter, nästan en vecka efter, att de gör väldigt fina bra lopp, både Nils och Emil, och kommer 19 och 21 tror jag. Skrattar ska man inte göra, för, alltså, men med den kapacitet vi vet Emil besitter och även Nils just nu, tror jag, så är det ju väldigt långt ner, och det kanske är mer imponerande med de skidorna att kunna vara på de placeringarna än tvärtom. Eller vad fick du för feeling från den liksom?
Nej, men jag gör ju samma analys, och jag sitter och tittar ganska noggrant, tycker jag, i avslutningen och vilken aktion man har och så vidare, och jag är ju väldigt trygg med att alltså både Linnea och Karo, de är ju, alltså jag tycker att de visar liksom den fysiska styrkan, och killarna liksom, du ser ju att Här kommer det superåkare på fel ställe i fältet liksom. Så jag tycker, jag är ju helt lugn med att vi är på om inte 100% rätt ställe fysiskt, så i alla fall väldigt, väldigt, vi har gjort ett väldigt bra jobb, så jag är noll orolig för det liksom.
Ja, och nej, men så det är väl den känslan jag får också. Vi hade Emil på åttonde tid, sista delen av tävlingen bland annat, med samma skidor, ska man komma ihåg. Det händer ju inte så mycket här uppe, utan de går ju lika trakta tiden, så att det är en väldigt bra avslutning att liksom ha den avslutningen långt, långt bak i fältet. Så att, nej, men så är det väl, och liksom vi kör söndagen och vi får Karo på fjärde plats, jättebra lopp. Vi har Oskar som har slitit med de där skidorna och liksom frustrerad går in på en 15:e plats. Så det var inga jätteresultat den där dagen heller, och Emil och Nils kring 20:e och Linnea på 15:e på söndagen där. Och ändå så sitter jag, i alla fall jag, ganska lugn i båten och känner att ja, vi har gjort några fel, vi har haft lite otur, men vi behöver inte vara jättestressad. Samtidigt tittar man på rutor från, jag pratade med Axel, våran eventansvarig igår, och det sa han, så det är roligt med skidåkning, för att hade du varit ansvarig för ett fotbollslag med de ambitioner och de meritlistorna från förra året, så skulle du fått sparken nu. men skidåkningen liksom, där är vi lite alltså, vi är lite, det blir inte sån stor grej av det, så får vi chansen igen på något sätt. Men har du också den där känslan att det är ingen, alltså vi behöver inte stressa allt för mycket?
Ja, alltså man ska ju alltid vara ödmjuk inför liksom när man bommar, och det är klart att här får vi vara ödmjuka, och här får vi vara ödmjuka som liksom som lag, framförallt, och ytterst är det liksom, allting går ju hela vägen bak liksom, och det är ju, jag tar ju själv på mig skulden liksom. Det är ju mitt fel att vi inte har levererat rätt grejer. Så det måste man ju titta sig i spegeln och vara ödmjuk inför det och sådär. Men så när man har gjort det, så kan man ju samtidigt konstatera att alla åkarna har gjort sitt jobb, och vi har liksom en process framför allt som vi lutar oss med att vi kör lessons learned. Och att vi gör om, vi vet att vårt system är starkt, det har vi många bevis på, det är 27 segrar eller vad det nu är. Och 8 totaler eller någonting.
Ja, 7 totaler, så har vi i alla fall 40-45 segrar har vi med Emil och Britta, och någon på Ebba har vi, ja, också. Så att det är en väldigt massa segrar vi har, vet
du. Ja, du ser, jag håller ju bara ordning på här.
Och ändå är det lugn.
Ja, nej, men precis. Och det är så här, vi vet att systemet är starkt, och det är så här, det här ger oss en jättemöjlighet att stärka systemet ännu mer. Vårt materialsystem är superstarkt, våra träningssystem är starkt, alltså det är det vi bygger på, och det finns ju, alltså, det här, som du, alltså, man kan ju byta tränare om man nu tror på det, men jag vet ju att ingenting byggs ju liksom utan snabba quick fix, utan det är ju liksom att göra rätt sak under lång tid. Jag vet inte hur många år det är. Alltså, i så fall skulle du ha haft sparken i många år innan, ja, innan vi ens kommer upp på pallen på här sidan. Liksom. Men det är inte så vi jobbar, utan vi jobbar ju långsiktigt. Och det är ju liksom att det här ger ju en jättemöjlighet att bli ännu bättre som team i alla delar. Så nej, jag är väldigt lugn.
Sponsorkepsen då, första 2 veckorna. Vad för, alltså, mycket publicitet. Vi kommer med den största stjärnan i Emiland. De är media intresserad, märker man, och sådär. Är du nöjd där då, de här första 4 tävlingarna som vi ändå drar av nu?
Ja, nej, men vi är ju, så att säga, exponeringsmässigt och så får vi ju vara supernöjda. Alla i vårt team, och jag tänker också i andra team. Alltså, alla som är med och pitchar in och sponsrar borde vara nöjda, för det har varit en fantastisk start, tänker jag, ur det perspektivet. Så hatten av för det, och även hatten av till David och Ski Classics som ändå får ut sporten. Och SVT tycker jag gör ett bra jobb. De har levlat upp och så. Ja, men det, ja, medialt så är det, tycker jag det är succé. Det.
Ja, det känns
det. Det måste jag säga.
Ja, kul. Ja, men då har vi ju banat igenom den där. Vad är det annars vi brukar? Jo, men du, så har vi vårat skötebarn också, XCC. Vad har du för feeling på den? Du var inne lite på det i början med motionären och så här, och kommit ut på skidorna och så. Och XCC har ju fått... det går ju också åt rätt håll. Eller går bra.
Ja, nej, men det är ju samma sak där. Liksom, när vi kör igång det här så börjar vi med team som i stor utsträckning, så att säga, har framtiden för sig, och vi har jobbat på, och här får man ju tacka Lagga som har gjort ett stort jobb och driva upp media på den biten, men alla i laget liksom, Axel på event, de i organisationen och framförallt också Fanny då, som driver butiken, gör ju liksom stora kliv framåt och vill ju bygga den här liksom öppna platsen där alla ska kunna komma in, ungar ska kunna komma in och dricka saft och käka bulle och kolla på skidgrejer och motionärer, och liksom, ja, men det ska ju vara ett både eliten och bredden ska kunna samlas på ett schysst sätt, och ja, men det, man får mycket feedback och det är väldigt kul liksom att det är bra känsla i butiken då.
Ja.
Och så där. Och så ska vi leverera naturligtvis på våran e-com och så där också. Vi har fortfarande saker att lära. Jag hörde redan senast igår att det var en kund som tyckte vi var för långsamma att leverera, och allting går ju tillbaka till mig.
Det sjukaste var att du gjorde det.
Jag ber personligen om ursäkt för den sena leveransen.
Ja, vad han heter. Ja, det var en dansk i alla fall, så han vet nog, om man lyssnar på den så vet han om det. Jag tror att han lyssnar på den.
Ja, nu får han det ända ifrån mig då, så jag ber den här kunden om ursäkt.
Men det var enormt, alltså, på ett sätt fint och på ett sätt konstigt att det går hela vägen till dig. Det är alltså ett par rullskidor, det är en investering på 2000 kronor här som har hamnat någonstans i Sverige. Men det når dig, och det var ju lite så här, okej, det var speciellt. Men det är ju typ 2000 kronor nu, det är ju vad du handlar för ICA varenda gång du är där liksom.
Ja, nej, men vi, jag tänker liksom det att vi satsar på att inte käfta emot när vi gör fel, utan vi går tillbaka till ritbordet och så gör vi bättre imorgon. Jag tycker det är en bra grej.
Ja, så är det. Så är det. Sen så för att vara, nu har jag hört den här historien idag. Och då finns det andra aktörer mellan kund och XCC som faktiskt har fått tagit på sig det här till slut. Men det är en annan fråga.
Ja, ja. Nej, men det kanske är så.
Men hur ofta händer det där? Alltså jag tänker det där, det existerar ju ändå fortfarande en liten del i stora lagerfamiljen. Så att, hur ofta liksom hamnar det att du blir konfronterad av kund? Liksom? För ni har ju mängder av kunder dagligen. Liksom.
Nej, men det händer ju lite nu och då. Och det är klart att folk kan ju tycka det att det är smidigaste. Då går man till chefen så har man ju i alla fall nått fram. Sen har jag ju lite begränsad möjlighet att kanske personligen hantera alla saker. Men det är klart att jag ser till så att det kommer på rätt skrivbord och att det blir ju lessons learned även där. Så ibland så är det väl bra att det kommer någonting även på mitt skrivbord så att det gör ju organisationen medveten också. Sådär. Sen är ju det här kompetensen, den sitter ju andra med. Så jag har ju sällan någonting att bidra med, utan det är ju de som är kunniga på det. Så vi har ju en Jessica Sanneving som till exempel ansvarar för kundtjänst som gör ett sjukt bra jobb. Jag har ju inte mycket jag kan hjälpa till
med. Men det måste vara lite skönt ändå nu att liksom, just det, vi har ju kunder också, för det är inte så ofta att jobba med dem. Alltså det är riktiga människor, inte bara siffror där liksom.
Nej, så är det ju. Det är människor vi gillar, så det är det.
Ja, men du, vi ska avsluta där. Du ska ju vidare. Men vi ska avsluta med en gemensam uppmaning, tänker jag. Vi har ju ett gemensamt jultradition, du och jag. Vet du vilken det är? Det är kanske fler, men det är en som jag tänker.
Jag tänker väl att vi har ju
cykelklassen. Jajamän. Och nu börjar den ju imorgon. Nej, på lördag. Ja, imorgon när podden kommer. Då drar det igång på riktigt. Och sen är det ju, nu ska jag skjuta från höften, men jag skulle säga att det är 23, 26, 27, 29, 30 och 31 eller någonting sådär. Man kommer kunna se på cykelcross på absolut bästa, med de bästa, med Van der Poel inne och Van Aert inne och Tom Pidcock inne också. Så att, och det är ju så jäkta kul på eftermiddagarna där när det börjar skymna lite, man sätter sig bra över granen och tittar på det där.
Ja, alltså det är ju sjukt, och det är ju liksom, det är ju när alla de bästa med, så är det ju en timmas idrottsrock'n'roll liksom. Det är ju plattan i mattan och sen så kör vi till fältet, det är splittrat i princip. Så,
det är ju lite så.
Det är sjukt hög nivå.
De har ju smyckat igång, alla tre här då. Och det blir ju lite som Fleten var i Bad Gerstein varje gång när de inte möter varandra. Det är ju 3 minuter, sen är de själv.
Ja, alltså både Van Aert och Van der Poel, de har ju verkligen visat att de har gjort jobbet på försäsongen, kan vi väl säga. Om det nu är, det är inte så lång försäsong för dem. Men de har ju gjort jobbet, det syns ju. Och även Pidcock då, som tog en världscupen sist bakifrån i fältet, är ju där. Så ja, alltså, det blir spännande.
Ja, det blir det. Och det tycker jag ni ska. Det är Discovery och visst är det väl fort, eller är det inte YouTube längre man kan hitta det där på? Alltså man kanske kan hitta min live var i förr, men nu kanske bara Discovery som har det där.
Ja, jag kör ju det via Eurosport.
Ja, precis, Eurosport är det. Så det är där det är. Ja, det är fina jul. Det tycker jag ni ska lägga. 3-tiden brukar man starta. 3-4 tiden någon gång på eftermiddagen.
Ja, nej, men det är ju... Ja, det är grymt. Det kan man rekommendera alla som kollar på Vinterstudion, att här har man en extra grej för veckan och för nästan hela julen när andra tar ledigt.
Så är det. Men du Stefan, du får jäkta vidare i din inför julen här, så kommer vi tillbaka här. Kanske inte väntar, nu är det ju säsong, då kan det vara roligt att vara med och peta lite annat. Men annars kommer vi tillbaka där efter Vasan, och det är väl nästa kvartal antar jag.
Ja, nej, men vi hoppas ju få komma tillbaka med att vi har hittat alla svaren och kan prata lite grann om det. Och hittar vi inte alla svaren, då får väl någon ta på sig dumstruten, och det kan ju jag ta den rollen.
Ja, det ska vi inte behöva göra, hoppas jag. Bra, då,
nej, det känns bra.
Då kör vi på det. Så tackar vi för den här veckan också. Så vi säger tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager. 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.